Sista resan, mord, av Jan-Olof Ekholm. Inläst av Dan Bratt för Saga. Kom inte att prata om journalistjobbet som något jäkla drömyrke. Vi drömde inte den här långtråkiga söndagskvällen på redaktionen. Vi bara halvsov på det rum som chefredaktör David Lind i ett anfall av storhetsvansinne envisades att kalla centralredaktionen. Själv satt jag i den röda funkisstolen från 30-talet som under sommarhalvåret utgjorde en del av möblemanget i tidningens egen hörna på bygdens alla hantverksutställningar under den stolta devisen fri, frisk, frispråkig. Rakt framför mig hängde förstoringen av en generalstabskarta utvisande tidningens spridningsområde. Bakom mig, i betydligt mindre format, satt en världskarta på sned. I den spretade fortfarande knappnålar från andra världskriget, blå huvuden för allierade och röda för axelmakterna. De utgjorde samtidigt den sista påminnelsen om chefredaktören som aktiv tidningsman. Han kallade sig utlandskommentator gubevars och fick ihop rubriker i stil med danskt överfall på Tyskland och så vidare. Knappnålarna slutade han att flytta i god tid före favoriternas framgångsrika tillbakaryckningar. Innan det definitiva sammanbrottet flyttade han själv ner en våning och övergick att skriva menlösa ledarstick om stans avloppssystem och nedskräpningen på järnvägsstationen. På kortväggen till höger glodde partiledaren i oljetryck. På motsatta sidan tronade ett dammigt inramat diplom för god insats under riksmarschen. Under diplomet fanns bokhyllan med nordisk familjebok från 1928, inköpt av ett konkursbo, samt fyra delar A till BOP av ett modernare uppslagsverk. Det var redaktionschefen Tage Tropp som varje år sände efter första bandet i hopp om att få vara med om gratisutdelningen av hela verket. I brist på ambition orkade han aldrig returnera, utan vår kunskap om allt mellan Abel Per och Bob Frans fördubblades för varje år. Dessa inrökta, schabbiga 16 kvadratmeter var min arbetsmiljö, och jag stärktes i min uppfattning att det inte finns något tristare på jorden än en söndagskväll på en landsortstidning. Ingenting händer. Sen bondmaterialet är nödtorftigt tvättat. Alla väntar på att knastertorra TT-telegram ska rassla fram på printern så fort som möjligt för att fylla resten av utrymmet. Nu var jag också rent privat lite ur gängorna. Ett samkväm på lördagskvällen hade gett ett långt ifrån lyckat slutresultat. Egentligen borde jag sticka till krogen och skölja bort förtreten, men hindrades av ett par detaljer. För det första saknade jag tillräckligt med kontanta tillgångar. Men även om jag haft pengar skulle jag ha tvekat inför risken att skåda nattredaktören Hugo Sundins rödfnasiga, plussiga ansikte över ett grogglas med slocknad salivsur cigarr på evig kretsgång mellan mungiporna. Där, vid ett fönsterbord, satt han varje söndagskväll, ivrigt spanande efter en motspelare i en dialog som i själva verket blev en enda lång monolog. För den andra drogs obönhörligt in i två lika pinsamma situationer, som biktfar och slasktratt, eller enbart slasktratt. Det första alternativet hängde samman med de lördagliga dumheterna som en litterär person uttryckt saken. Hugo var gift med en lång, plattbröstad skrika. Hur illa man än må tycka om fruntimret kan man förstå hennes känslor att krypa till sängs med Hugo, som knappast torde uppfylla ens de elementära kraven på en älskare. För att få frid i själen och en bra anledning att nobba hans närmanden blev hon...